Vi har kommit idag till Nehemja kapitel 8. Så om ni har era biblar med er så får ni gärna slå upp Nehemja kapitel 8. Och så läser jag vers 1-3. När sjunde månaden kom och Israels barn bodde i sina städer samlades folket som en enda man på torget framför vattenporten. De bad Esra, den skriftlärde, att hämta Mose lagbok som Herren hade gett Israel. Då kom prästen Esra med lagen till församlingen, till män och kvinnor och alla som kunde förstå vad de hörde. Det var den första dagen i sjunde månaden. Han läste ur den på den öppna platsen framför vattenporten, från tidig morgon till middagen, inför män och kvinnor och alla som kunde förstå. Och hela folket lyssnade till lagboken. Det jag har lagt märke till i det här kapitlet, det är hur lagen påverkade folket. Så fokuset i den här predikan kommer att vara på Guds ord och vad Guds ord har för effekt. Och jag har delat in den här predikan i två punkter. Där den första punkten är vördnad för Guds ord. Och den andra punkten är vad Guds ord gör med oss. Så vördnad för Guds ord och vad Guds ord gör med oss. Så första punkten då, vördnad för Guds ord. Folket hade här samlats utanför vattenporten. Och där lyssnade de till Esra som läste ur Mose lagbok. Och han läste från tidig morgon till middagen. Han läste i flera timmar för folket. Och jag har ofta tänkt på hur folk talar om gudstjänst nu för tiden och predikningar. Idag ska en gudstjänst och en predikan vara under en viss tid. För man vill inte trötta ut de som har samlats till gudstjänst. Och man planerar in hur lång tid allt ska ta i gudstjänsten. Och predikan ska helst vara max 30 minuter lång, fast gärna 20 minuter. På många håll. Och gudstjänsten ska vara ungefär 1,5 timme. Men tänk hur det var förr i tiden när man firade gudstjänst. När man samlades för att tillbe Gud. Här hade folket samlats en tidig morgon. Och lyssnade till Guds ord ända fram till middagen. De var verkligen hungriga efter Guds ord. Och en annan händelse jag kommer att tänka på, det är från Apostlagärningarna kapitel 20. Där det står om Paulus när han predikar ända fram till midnatt. Och det står där om en ung man som sitter vid ett fönster och han somnar och ramlar ner och dör på grund av detta. Så Paulus predikade så länge. Det var vanligt med långa predikningar förut. Men idag så vill man inte ha det för långt för man är rädd för att trötta ut folk och man vill inte tråka ut folk heller. Vi behöver samma hunger efter Guds ord som man hade förr i tiden. Vi har så lätt idag för att bli uttråkade och vi blir så lätt distraherade av andra saker i vardagen. Och vi vill göra så mycket annat och det är så mycket som ska hinnas med att vi glömmer vikten av att samlas kring Herrens ord. Vi är ibland som Marta istället för Maria. Vi har så fullt upp med saker och ting men ibland behöver vi faktiskt stanna upp och vila vid Herrens fötter och lyssna till hans ord. Jag läser vers 5-6. Esra öppnade boken inför hela folkets ögon. För han stod högre än allt folket och när han öppnade den reste sig alla upp. Esra prisade Herren, den store guden, och hela folket svarade med lyfta händer, amen, amen. Och de böjde sig ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. Esra ställde sig på en plattform för att kunna synas och höras. När han öppnade lagboken för att läsa så reste sig folket upp. Och en sak som jag faktiskt uppskattar väldigt mycket med min tid i Svenska kyrkan, det var att när man läste en viss bibeltext i gudstjänsten, då skulle alla resa sig upp i vördnad för ordet. Mer av detta skulle jag gärna vilja se idag. Att vi reser oss i vördnad för Guds ord. Och tänk att få vara där och se allt detta. Att få se folket resa sig upp när Esra öppnar lagboken och se när han börjar prisa Gud och att folket svarar med upplyfta händer. Amen, amen. Vilken syn och vilken vördnad för Gud och hans ord. Punkt 2. Vad Guds ord gör med oss. Sen hände en annan sak som fångade min uppmärksamhet. När de blev undervisade i lagen började folket gråta. Så här står det i vers 9-12. Ståthållaren Nehemja och den skriftlärde prästen Esra och leviterna som undervisade folket sa till allt folket: denna dag är helgad åt Herren er Gud. Sörj inte, gråt inte. Allt folket grät nämligen när de hörde lagens ord. Och han sa till dem: gå och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin. Och skicka gåvor av mat till dem som inte har något färdigt. För denna dag är helgad åt vår Gud. Var inte bedrövade, för glädje i Herren är er styrka. Även leviterna lugnade allt folket och sa: var stilla, för dagen är helig. Var inte bedrövade. Då gick allt folket iväg och åt och drack. Och de skickade gåvor och firade med stor glädje. För de hade förstått det ord som hade förkunnats för dem. Varför började folket gråta när de hörde lagens ord? Det jag kom fram till när jag förberedde mig inför det här och som jag läser på andra ställen, det är att folket blev tyngda för sin synd. De hörde lagens ord och fylldes av syndainsikt. De hörde lagen och insåg att de inte hade levt upp till lagen. Att de hade brutit mot Herrens bud. Därför började de gråta. Och jag tror att det faktiskt kan vara bra att man gråter ibland när man läser Guds ord, när man fylls av den här tyngden för sina synder. Det är ett tecken på att Guds ande gör något med oss. Att han uppenbarar synd i våra liv och att vi sörjer och ångrar oss över vår synd. En del av omvändelse är bland annat att man känner sorg och förkrosselse över sin synd. I psalm 51, vers 19 står det: det jag för Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Och i andra Korintherbrevet kapitel 7, vers 10 står det: en sorg efter Guds vilja ger en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Vad är skillnaden mellan en sorg efter Guds vilja och världens sorg? Är inte båda omvändelse? Båda är ju en ånger och sorg över synd. Men skillnaden mellan dessa, det är vad själva anledningen till sorgen och ången är. Världens sorg är självisk. Den tänker bara på sitt. Den tänker bara på de konsekvenser man kan få för sin synd. Vad händer med mig nu? Blir jag straffad för detta nu? Mig, mig, mig. Men en sorg efter Guds vilja, den är gudscentrerad. Den har inte fokus på sig själv och de konsekvenser man kan drabbas av. Utan där känner man sorg för att man har syndat mot Gud och vanärat honom. Jag läser första halvan av psalm 51, vers 6. Mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Här är inte fokus på mig, utan Gud. Och med det sagt så menar jag inte att man inte bör oroa sig för konsekvensen över synd. Men det jag menar är att den främsta anledningen till vår sorg och ånger visar vad för slags omvändelse det rör sig om. Ångrar vi oss för att undvika straff? Eller ångrar vi oss för att vi har syndat mot Gud? Som kristna så vill vi ju inte vanära Gud och synda mot honom. Utan vi vill ära honom med hela våra liv. Så när vi syndar bör vi drabbas av denna sorg och ånger för att vi har gjort det som strider mot hans vilja. Och det var detta judarna grät över. Men då sa Nehemja, Esra och leviterna till folket att de inte skulle gråta, för detta var en helig dag för Herren. De skulle istället glädja sig i Gud. Dels skulle de glädja sig för att de skulle fira högtider den här månaden. Men jag tror också att de skulle glädja sig i Gud för att Gud förlåter dem som ödmjukar sig inför honom. Det finns alltså förlåtelse för dem som ödmjukar sig. Inte för att vi förtjänar det, utan för att Jesus tog på sig sitt folks synder och dog i vårt ställe på korset. Och stillade därmed Guds vrede, eftersom att vreden kom över honom istället. Och att han uppstod igen på den tredje dagen. Detta är de goda nyheterna. Det som ger oss förlåtelse för våra synder. Så när du känner dig tyngd för din synd, låt den sorgen vändas till glädje i Herren. För han har förlåtit oss som förtröstar på Jesus. Resten av kapitlet handlar här om lövhyddohögtiden. Dagen efter samlades huvudmännen för folket tillsammans med prästerna och leviterna hos Esra för att fortsätta studera lagen. Och där fann av beskrivningen av lövhyddohögtiden som folket skulle fira. Och folket gick ut och hämtade allt de behövde för att kunna bygga de här lövhyddorna som de skulle bo i. Och jag får nästan känslan av att en väckelse sker här bland folket. Nyss hörde vi om att folket grät när de hörde lagen. Och nu tillämpar de lagens befallningar. Och lövhyddohögtiden hade inte ens firats på det här sättet sedan Josuas dagar. I vers 17 står det så här: hela församlingen av dem som återvänt från fångenskapen gjorde lövhyddor och bodde i dem. Från Josuas, Nuns sons dagar, ända till den dagen hade Israels barn inte gjort så. Och glädjen var mycket stor. Högtiden hade firats tidigare, fast inte på samma sätt sedan Josuas dagar. Så vad kan vi då tillämpa utifrån allt detta? Det är viktigt för oss att läsa Bibeln regelbundet. I Bibeln lär vi känna Gud och hans vilja. Och Bibeln uppenbarar saker om oss själva. Den uppenbara synd som vi kan omvända oss ifrån. Och den säger oss även hur vi kan få det rätt ställt med Gud. Så lev i ordet. Läs den och studera den regelbundet. Låt oss be tillsammans. Fader, jag tackar dig för ditt ord som du har uppenbarat för oss, så att vi kan lära känna dig och din vilja och för allt som du har visat oss i ditt ord. Jag tackar dig även för att du visar oss hur vi kan få det rätt ställt med dig. Att du inte bara ger oss kunskapen om synd i ditt ord, utan att du även visar oss hur vi kan bli frälsta och få det rätt ställt med dig. Och jag ber att du ska väcka en sådan hunger och längtan efter ditt ord, så att vi lever i ditt ord jämt och ständigt och läser den regelbundet. Och jag ber att ditt ord ska forma våra liv, hur vi tänker, hur vi lever, hur vi talar. Ja, att den ska påverka alla möjliga områden i våra liv. För din äras skull. I Jesu namn. Amen.